بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأهلا وسهلا ما شاء الله بيسكا فوتشتا غوينوم تفسير وفي هكذا فرام في الفاش 73 من سورة الأعراف Vi talade ju i förra lektionen om profeten Nuh alaihi salam och sen även profeten Hud. Och idag ska vi börja prata om profeten Saleh alaihi afdalussalatu wassalam. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala här: Wa ila Thamud akhahum Saliha. Och vi sände till Thamud deras broder Saleh. Och broder är här i härstamning och inte i religion. Vi sände till Thamud deras broder Saleh och han sa det till sitt folk: Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayri. Dyrka Allah, ni har ingen annan gud förutom honom. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hadhihi naqatullahi lakum aya. Att ett bevis har nu kommit till er från eran herre. Detta är Allahs kamelsto, ett tecken för er. Låt henne beta på Allahs jord och gör henne inte ont. Annars så ska ni gripas eller drabbas av ett smärtsamt straff. Nah. Så här börjar Allah subhanahu wa ta'ala tala om profeten Saleh alaihi salatu wassalam. Och profeten Saleh levde även han på den arabiska halvön. Som ni minns kanske, profeten Hud alaihi salatu wassalam levde nere i Yemen, i Hadar al-Maut i al-Ahqaf. Och profeten Saleh alaihi salatu wassalam levde i en stad som ligger ungefär 300 kilometer norr om Medina. Och det är en stad som är känd, ni kan googla upp den. Ni kan hitta hus som man har gjort hus inne i bergen. Det finns en sådan stad i Petra i Jordanien och det finns också en sådan stad i Saudiarabien. Och det är den staden som Saleh alaihi wasallam bodde i. Ja. Precis. Och Ibn Kathir säger att deras byggnader eller boningar är kända. De ligger mellan Hijaz och Sham. Yani, vad blir det? Västkusten på arabiska halvön och Levanten. Och platsen kallas för Wadi al-Qura. Och profeten alaihi salam gick eller färdades en gång förbi den här platsen tillsammans med Sahaba då de skulle på en expedition. Och det är en känd berättelse att när Sahaba kommer in i den här staden så gick de liksom för att kolla på grottorna och de gick till den här brunnen där kamelen hade druckit och de ville fylla sina vattentillbringare och låta sina djur dricka och så vidare. Och då så förbjöd profeten alaihi salam Sahaba från detta och sa: häll ut allt vatten. Ta ingenting härifrån, den här platsen är en plats som Allah har straffat. Vi måste snabbt förbi härifrån. För jag är rädd att Allah annars kommer att straffa oss. Och om ni färdas förbi en sån här plats så gör det gråtandes. När ni reflekterar över de hårda straffen som har drabbat människorna som levde här tidigare. Och det är också en faida. Att generellt Allah har sagt att res runt på jorden, se allas tecken. Men det finns vissa platser man inte ska resa till. Någon kanske säger att jag vill åka dit och kolla hur de levde. Det ska du inte, det här är ett undantag. Profeten alaihissalam har ogillat detta. Och det tyvärr idag har blivit någon så här turistattraktion eller någonting sånt. De har öppnat kafeteria och sånt på den här platsen. Men är ni som troende så ska man undvika dessa platser. Och alhamdulillah, idag som jag sa, det är enkelt med dessa media att du kan lätt kolla upp bilder på den här platsen. Så Saleh alaihissalam sändes då till ett folk som var icke-troende, som dyrkade statyer. Och han, så som alla andra profeter, började att kalla sitt folk till ett tawhid, till att endast dyrka Allah och varna dem för kyrk. Då han sa till sitt folk: Ya qawmi i'budullah, dyrka Allah, ni har ingen sann gud förutom honom. Yani Allah är den enda som förtjänar att dyrkas. Och sen säger Saleh alaihissalam att ett bevis har nu kommit till er från eran herre. Vad hände? Qawm Saleh, de var högmodiga. Som de flesta förnekare. Och säger då till Saleh att vi kommer inte tro på dig tills du ger oss ett bevis. Och vi vill att en kamel ska komma ut från ett stenblock. En havande eller ett kamelsto ska komma ut från ett stenblock. Så Saleh a.s. gjorde dua till Allah azza wa jalla, gjorde salah. Och Allah besvarade hans förfrågan. Och han sa till kuffar att ni måste avlägga ett löfte. Att om jag ber om detta och det här sker så måste ni bli troende. Men annars kommer Allah straffa er med ett otroligt hårt straff. För den som ser ett sånt här bevis. Efter det här finns ingen återvändo. Då kan ni inte komma och säga att jag ljuger eller någonting sånt. Det här är 100% säkert. Ni måste bli muslimer. Och de avlar löften. De säger självklart om en kamel kommer ut från ett stort stenblock. Vi kommer bli troende. Och subhanallah, Allah gjorde så att det här stenblocket delade sig och utkommer en kamel. Ståtlig, stor kamel. Och vissa av dem, alhamdulillah, blev muslimer. Men vissa vägrade fortfarande att tro. Det sägs att det var en av de ledande gestalterna i den här staden som blev muslimer. Och han ville få med sig igen i folk. Och då så förbjöd de andra stora männen i staden igen i folk från att följa honom. Och opponerade sig då till Saleh och de troende, subhanallah. Och det är också ett bevis på att det inte alltid är en avsaknad av bevis som gör att folk inte tror. Vissa tänker så här, men de har inte sett bevisen för islam. Nej, de har sett bevisen, de har reflekterat, de har begrundat. De vet att islam är sanningen, men de vill inte tro. Yani, de har det som kallas för el-juhud. Att man är trotsig. Du vet sanningen, men du trotsar. Som folket i Mekka visste att Muhammad a.s. visste att han var en sann profet. Som Firaun visste att Musa var en sann profet. Och så vidare. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen. Att det var inte en brist på tro, utan det var en juhud, det var en förnekelse av sanningen. Så det är inte alltid att folk inte fått sanningen. Det är att många, tyvärr, som Allah kommer att nämna här, förnekar sanningen och hatar sanningen. De gillar inte sanningen. De gillar att leva sitt liv i avvikelse från den rätta vägen. Allah nostan. Så vad händer då? När kamelen väl kommer ut, och vi sa att den här kamelen var väldigt stor och ståtlig, man hade aldrig sett en liknande kamel. Och det är också intressant att mirakel som varje profet får, yani, är någonting som folket på respektive plats kan relatera till. Så folket av Saleh, eller folket av Thamud, var ju folk som byggde hus, boningar i berg. Alla hade gett dem den här kunskapen. Så att en kamel kommer ut från ett berg, alltså varenda människa vet att det är omöjligt om det inte är ett mirakel. Och de, om någon, borde veta ännu mer. Så miraklet kommer därifrån. Och även en kamel. Kamel är djur som används på den här platsen av jorden. En stor, ståtlig kamel vars lika aldrig skådat. Och när den här kamelen gick förbi, de sa att alla andra boskap typ flyttade sig. Alltså den var väldigt, väldigt ståtlig. Och Saleh säger till folket att Allah har en beordring här. Och det är att ni har den här stora brunnen med vatten. Varannan dag är brunnen kamelens. Ni får inte gå till brunnen när det är kamelens dag. Men ni får mjölka kamelen. Får dricka från kamelens mjölk. Men ni får inte närma er den här brunnen på kamelens dag. Och den andra dagen så får ni dricka. Och det fortgick så här. Det fortsatte så här. Tills det att vissa personer då konspirerade för att döda kamelen. De orkade inte, de ville ha vatten varje dag. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلِيهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَظَلَمُوا بِهَا فَعَقَرُوا النَّاقَ. Yani Allah azza wa jalla nämner att de slaktade eller dödade kamelen. Och Saleh hade varnat dem att om ni gör detta kommer ni drabbas av ett smärtsamt straff. Subhanallah, ni kommer drabbas av ett hårt straff. Och Saleh påminner också folket om att han säger att Allah subhanahu wa ta'ala har gjort er till Ads efterträdare. Och låtit er bli bofasta i trakterna, på landet. Och på dess slätter bygger ni palats och i bergen hugger ni ut hus. Ja, minns Allahs välsignelser och sprid inte ondska på jorden som fördärvare, som mufsidin. Yani profeten Salih aleyhissalatu vesselam använder här tarib och tarhib. Han uppmuntrar och han avskräcker. Han uppmuntrar till att dyrka Allah. Det är den enda yani logiska yani sanningen som man ska följa. Det finns ingenting annat som är korrekt att göra. Han varnar dem för Allahs straff. Och han påminner dem också om alla de gåvor de har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Att dessa människor blev efterträdare. De fick den här kunskapen av att kunna göra boningar i bergen och på olika platser. Och då trotsade stormännen, yani el-mala'a, som Allah ofta nämner i Koranen. Yani de med position, de med ledande position i landet, trotsade och motsatte sig honom. Så Allah säger att hans folks stormän som visade hög mod sa till dem som ansåg vara svaga. Sa det till dem som ansågs svaga, till dem som hade antagit tron bland dem. Vet ni säkert att Salih är sänd från sin herre? Och de sa, allt som han har sänds med tror vi på. Yani Allah subhanahu wa ta'ala nämner här el-mala'a, som vi sa, de högmodiga ledande personerna i den här staden. Och det är alltid de som opponerar profeterna, för de känner något hot, att yani vår makt är, yani den är hotad, vi kan förlora position och liknande. Så de opponerade sig högmodigt. Och högmod är ju också en av de största orsakerna till att inte acceptera sanningen. Och högmods definition är ju att förneka sanningen och att se ner på folk. Och då säger de till de svagare personerna i samhället som accepterar tron. Och det här var det vanligaste. Om ni läser profeternas berättelse så är det oftast de svaga i samhället som accepterar sanningen och följer profeterna. Så de säger till dem, yani nedtryckande, nedlåtande, ska ni tro på allting som Salih säger? Yani ska ni följa den här mannen och tro på allting han säger? Och då säger folket, ja, vi tror och bekräftar allt som han har sagt. Och då säger dessa högmodiga människor, قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Yani vi förnekar allt det här som ni tror på helt och hållet. فعقروا ناقة. Så de slaktade kamelstoet. وعتوا عن امر ربهم, och trotsade sin herres bud. Och de sa, Salih, visa oss nu det straff som du har lovat oss om du verkligen är en sann profet. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. Och det här också, subhanallah, kolla, de har sett alla dessa bevis. De såg kamelen komma ut från stenen och de vet att den här kamelen var ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Men de samlades och kom då överens, yani gjorde en konspiration, maskopi, för att döda denna kamel. Och lägg också märke till här att Allah subhanahu wa ta'ala säger att de slaktade kamelen i plural. Det var en person som tog på sig att slakta kamelen, att döda den. Men de hade kommit överens om att, khalas, låt oss döda kamelen. Och då tillskrev Allah synden till alla. Och det här är en viktig sak. För att ibland gör folk synder, uppmuntrar alla till synder, stöttar folk som synder. Och så säger de, jag har inte gjort något. Ja, men du står där och klappar händer, du puttade personen att synda, då är du också medskyldig. Och det har nämnts i en hadith, betydelsen av hadithen, att den som är närvarande vid en synd och avskyr den, har inte gjort den. Men den som är frånvarande från en synd då den begås och stöttar den, gillar den, är medskyldig. Den är som den personen som syndar. Så att tro inte bara för att man inte gärna direkt fysiskt rör vid en synd eller gör någonting att du är oskyldig. Utan är du en person som gärna, vad kan man säga, hjälp till att den här synden ska utföras, så är du också medskyldig. Här var alla skyldiga och alla straffades. Alla dödade kamelen trots att det var en person som slaktade kamelen. Så de trotsade då Allah Azza wa Jalls bud och de säger då högmodigt, ja Salih, om det här som du säger, dina hot är sanna, hämta då straffet. Och det här är också subhanahu wa ta'ala, yani bland det mest högmodiga man kan säga till en profet. Du vet att han talar sanning och sen du utmanar honom och säger så här, hämta straffet som du har varnat oss för. Subhanallah. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, fa akhadathum rajfa fa asbahu fi darihim jathimin. och de greps av skalvet och låg på morgonen framstupa i sin hemstad. Yani, det sägs att en ängel yani skrek, det kom ett tjutande ljud från himlen samtidigt som marken yani skakade under dem. Och vad hände? För asbahu fi darihim jathimin. Och de låg framstupa i sina hem på morgonen. Allah musta'an. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Och han hade ju, eller Salih, vände sig bort från folket efter det att de hade utplånats, för Allah hade räddat honom och de troende. Och då tilltalar han den här staden i ruiner och han säger: mitt folk, jag hade framfört min herres budskap till er och jag hade bara velat er väl. Men ni tyckte inte om de välvilliga. Salih alaihissalam gjorde som profeterna gjorde. Han vände sig mot dessa ruiner och tilltalar folket som är helt utplånade och säger att jag har ju framfört, eller ballagtu risala, jag har förmedlat islam för er. Ni fick alla belägg, ni fick alla bevis, allt ni behöver veta. Men ni trotsade. Wa nasahtu lakum. Och jag gav er uppriktiga råd, välvilliga råd. Men ni tyckte inte om dessa välvilliga råd. Ja, ni tyckte inte om sanningen. Ni tyckte inte om att någon kommer till er och säger vad ni ska göra och inte göra. Subhanallah. Och det här var någonting som även profeten Muhammad alaihissalam gjorde. Som det berättas i slaget av Badr. Då, ni vet, muslimerna vann. Och icke-muslimernas lik samlades på en plats. Och då gick profeten dit, alaihissalatu wassalam, senare och säger: ja, Abu Jahl. Och Abu Jahl. Och ja, Utba ibn Rabi'a. Och ja, Shayba ibn Rabi'a. Och ja, Fulan ibn Fulan. Yani, han ropade ut deras namn. Och så säger han: hel wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa. Har ni funnit det som er herre lovade att vara sant? För vi fann det som vår herre lovade att vara sant. Och då så sa Umar: ja Rasulullah, pratar du med folk som har ruttnat, dött och ruttnat? Och då så säger profeten alaihissalam: vid honom i vars hand min själ vilar, så hör inte ni sämre än vad de hör. Men de kan inte besvara. Yani, de hör lika väl som ni kan höra. Och det nämns av vissa av sahaba att Allah gav dem tillbaka hörseln för att de ska höra det här och förnedras. De ska få en sista påminnelse. Det här som vi kom med, det var sant. Har ni funnit det som vi lovade att vara sant? Ger ni Allahs straff? Och det har de. Men de kan inte svara. Och samma sak här gjorde Salih alaihissalatu wassalam. Naam. Och det är också här ett bevis på att de flesta av människor inte gillar sanningen. وَلَكِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِهِينَ. Jag tror inte bara för att du kommer med islam, presentera islam på det vackraste, finaste sätt, att folk kommer att acceptera islam i mängder. Nej. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att de flesta människor är inte troende. De flesta människor är otacksamma. Och hur du än är mån och kämpar, så kommer de flesta att människor att förneka och göra otro och så vidare. Så, men det gäller att förmedla. Och alhamdulillah, de som är uppriktiga kommer att acceptera sanningen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i berättelsen om nästa profet: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Och nämn Lot då han sa till sitt folk: hur kan ni begå en sån skamlös handling som före er inte har gjorts av någon i hela världen? إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Ni går till män med eran lust istället för till kvinnor. Nej, ni är ett folk som har gått över gränserna. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här Lot alaihi salatu wassalam. Och Lot är son till Haran ibn Azar. Vet ni vem Azar är? Azar var profeten Ibrahims far. Så Lot var hans kusin, blir det. Hans farbrors son. Det blir hans kusin. Och det sägs att när Ibrahim alaihissalam började sitt kall, så blev Lot från de troende. Och Allah gjorde honom till en profet. Och Ibrahim alaihissalam gick till Sham för att göra da'wa, sprida islam. Och Lot skickades till Urdun, som även också det ligger i Sham. Till en väldigt, väldigt vacker plats som hette Sodom. Och den här platsen nämns också i Bibeln. De sa att den här platsen hade frukter och allt möjligt. Och folk brukade komma dit för att köpa och sälja och så vidare. Och de här människorna förnekade Allah subhanahu wa ta'ala, begick kyrk, dyrkade statyer och brukade också våldföra sig. Män brukade våldta de män som kom till staden. Och gärna göra den här otukt med varandra. Och då så fördömer Nuh alayhi salam den här handlingen. Att varför gör ni detta? Varför vänder ni inte er till kvinnorna? Ni gör någonting som ingen annan tidigare har gjort. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَحَّرُونَ. Så deras svar blev bara att driv ut dem ur eran stad. De här är ingenting annat än människor som vill hålla sig rena. Så de hade inget riktigt argument att komma med, utan argumentet de kommer med är faktiskt, vad kan man säga, ett bevis mot dem själva. De säger att ja, ni utvisar dem, kasta ut dem från våran stad. De är ett folk som vill rena sig. De vill göra det som är rent, fint, det som är rätt. Så kasta ut dem. Men vad är det här för argument? Det är inte ett argument som håller. Argumentet, om det vore tvärtom, ja, att det är ett folk som försöker göra orena, smutsiga, dåliga, onda handlingar, kasta ut dem. Men här hade de ingenting att komma med och försökte då att hota Lot alaihissalam med att kasta ut honom och de troende. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Att vi räddade honom och hans närmaste, utom hans hustru. Hon var bland dem som stannade kvar. Och vissa lärare nämner att Allah subhanahu wa ta'ala här räddade Lot och hans familj. Och vissa säger hans familj var hans två döttrar. Hans fru inkluderades inte, för hon var med folket. Hon var bland de icke-troende. Och hon var till och med en som brukade säga till folket att det har kommit, vad kan man säga, förbiresande till staden. Det har kommit unga män till staden och så vidare. För att de då skulle våldföra sig på dessa personer. Så Allah Azza wa Jal nämner här att hon är från dem som kommer att bli kvar. Och då sägs det två åsikter här. Ett, att han blev beordrad att lämna staden för att den skulle utplånas på morgonen. Och lämna kvar sin fru. Taib. Den andra åsikten är att han tog med sin fru. Och Allah säger i Koranen: men ingen av er får kolla bak. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٍ. Ingen får kolla bak när ni lämnar staden. Och det nämns att när hon gjorde det, vände sig om och kollade bak, så dog hon tillsammans med folket. Allah alam. Men det som verkar mest korrekt är att hon lämnades kvar eller stannade kvar. För ordet rabirin betyder att hon var från dem som var kvar. Allah alam. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Och vi lät ett regn falla över dem. Och se sedan hur slutet blev för förbrytarna, eller de kriminella. Allah lät ett regn av hårda lerstenar falla över folket. Och det var efter det att ängeln hade förblindat människorna i byn. Och det sägs också att ängeln tog upp staden i himlen och Allah lät dessa stenar regna på folket uppe i himlen. Och även ett tjut där, änglarna skrek. Och att varje person fick stenar med sina namn på sig, yani fallna över sig. Och sen krossade staden mot marken, och vissa nämner att den också nämndes upp och ner. För att Allah säger att vi gjorde dess aliyaha safilaha. Dess topp gjorde vi till dess botten. Det kan betyda att den krossades eller att den vändes upp och ner. Wallahu alam. Så kolla hur slutet blev för dessa människor. Allah al-mustan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ. Och till Medjan sände vi deras broder Shu'aib. Och broder, samma sak här, i släktskap och inte i religion. وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِ. Och han sa: mitt folk, dyrka Allah, ni har ingen sann gud förutom honom. قد جاءتكم بينة من ربكم بفيس har kommit till er från eran herre. فأوفوا الكيل والميزان. Så ge därför hela mått och vikter och bedra inte. Yani lura inte folk. Lura inte folk på deras ägodelar. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Och sprid inte fördärv på jorden sedan allt har ställts till rätta på den. Detta är för ert eget bästa om ni är troende. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här ännu en profet. Och det är den sista profeten som nämns i det här stycket. Sedan kommer profeten Mosa att nämnas i ett längre stycke av denna sura. Men här nämner Allah då profeten Shu'aib. Som skickades till al-Madain eller Median. Naam. Och det sägs att det var den profeten som Musa a.s. kom till och sen gifte sig med en av hans döttrar. Men ja, det finns inget riktigt autentiskt belägg på det, men det sägs av vissa mufassirin, wallahu alam. Och det nämner även här Ibn Kifir. Och att Ashabul Median är Ashabul Eika. Naam. Tayyib, så Shu'aib alayhi salatu wassalam säger som alla andra profeter, dyrka Allah, ni har ingen sann gud förutom honom. Och bevis har kommit till er från eran herre. Och det nämns inte här vilket mirakel eller bevis de fick. Men vissa säger att det var hans argument. Hans argument, hans da'wa, som var bevisen. Och det är ju självklart korrekt, alla profeters bevis eller argument är ett bevis mot deras folk. Och sen fick de ju alla, profeter fick ju mirakel utöver detta för att stärka deras kall till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Shu'aib varnar också folket. Han varnar dem från att begå kyrk, dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och säger sen att minska inte mått och vikt. De var ett handelsfolk som köpte och sålde. Och de fuskade med vikten. Vad gjorde de för någonting? De var som alla ser mot taffefin. De, när de sålde, gav mindre än den vikten de skulle ge. Och när de köpte ville de ha exakt rätt eller lite extra. Så de fuskade med mått, vikt, sålde dåliga varor och så vidare. På ett lugnaktigt och väldigt gärna fult sätt. Som han alla. Och det här kallas för motaffif. Att man ska till exempel sälja ett kilo dadlar. Och du hämtar en våg som är manipulerad och du säljer 900-800 gram och säger det här är ett kilo. Så personen tror att det vägs ett kilo men han blir lurad. Och sen när de köper vill de då ha extra. Så de här människorna fuskade med mått och vikt. Och han varnade dem för detta. Att det här inte är någonting tillåtet. Och han säger då till människorna att ni ska inte göra fasad på jorden efter dess islah. Och vi nämnde det här innan att när profeterna kommer och påbjuder med tawhid, med lydnad till Allah Azza wa Jalla, det här är islah. Det här är det som korrigerar jorden och gör jorden välsignad. Folk lever i harmoni och lycka. Allting med mashallah, bra. Men när man trotsar profeterna och vänder sig bort från Allahs budskap, börjar dyrka statyer, börjar att göra saker som är haram, så gör man fasad på jorden. Och då kommer man att drabbas av ondska, av synder, av korruption, av olika straff från Allah subhanahu wa ta'ala som en konsekvens av ens synder. Och då säger Shu'aib till folket: "Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja." Och sitt inte vid varje stig eller väg för att hota och spärra Allahs väg för dem som tror på honom. Ja, ni vill göra den krokig, men minns när ni var få och han ökade ert antal och se hur slutet blev för el-mufsidin, de som gjorde fördärv på jorden. Så här förbjuder Shu'aib folket från att sitta och stoppa folk vid vägen. Och det här kan tolkas på två sätt, det kan vara metaforiskt eller, vad säger man, bildligt talat. Eller det kan vara bildligt talat eller det kan vara fysiskt. Okej? Okay? En tolkning är att de satt på vägen och släppte inte förbi folk tills de betalat någon form av avgift. Genom de utpressade folk. Tog böter och utpressade folk och hotade folk. Och det här är också en väldigt, väldigt ful gärning som tyvärr vissa gör. De bötfäller folk, utpressar folk, någon öppnar en businessrestaurang och någon maffia kommer och säger att du måste betala beskydd till oss och så vidare. Det här är för de värsta formerna av förtryck, subhanallah. Och de här pengarna är så haram de kan bli. Må Allah skydda oss, a'udhubillah, från sådant beteende. Eller att de ville stoppa folket som var på väg till Shu'aib. Shu'aib var en profet och de troende begav sig till honom. Så de satte sig på vägen och fysiskt försökte stoppa dem. Sätta hinder för att folk skulle ta sig till profeten. Och det är också yani, toppen av ondska. Att hindra folk från att komma till sanningen. Och metaforiskt att de försöker stoppa folk från Allahs väg. Eller de försöker generellt på alla möjliga sätt med alla möjliga medel stoppa folk från sanningen. Yani, blåsa ut islams ljus. Svartmåla, smutskasta, stoppa folk fysiskt, stoppa folk genom lögner och så vidare från att bli troende. Och det här kan vi också se. Att stormännen i alla tider, de med höga positioner, alltid försöker att stoppa islam på dessa två sätt. Yani, metaforiskt, eller bildligt talat, och fysiskt. Försöker man förbjuda det ena och det andra från islam. Man försöker stoppa islam från att spridas och man försöker svartmåla islam på alla möjliga sätt, subhanallah. Men Allah har sagt att de kommer aldrig kunna blåsa ut hans ljus. Hans ljus kommer att dominera och det kommer att lysa. Hur förhatligt detta än är till de icke-troende. Så låt dem försöka hur mycket de vill. El-Islam är sanningen och el-Islam är här för att stanna. Och alhamdulillah, trots att det är världens mest motarbetade religion, så är det världens snabbaste växande religion. Yani varje dag accepterar folk den här religionen. Wallillahi alhamd. För att det är sanningen. Och sen påminner också Shu'aib folket om att de tidigare var få. Men Allah gjorde dem många. Wadhkuru idh kuntum qalila. Ni var inte många, men Allah ökade er i antal. Och se också hur det gick för dem som levde före er. Kolla på Qawmu Ad och Thamud och Qawmu Nuh. Ni har sett dem här. De här berättelserna är kända. Ni vet att de är sanna. Det är inte folksagor. Det här är fakta. Ni vet att det här är sant. Samma sak kan drabba er om ni inte vänder er till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger också Shu'aib, in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bih wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allahu baynana wa huwa khayrul hakimin. Och om en grupp av er tror på det som jag har sänts med och en annan grupp inte tror, ha då tålamod tills dess att Allah dömer mellan oss och han är den bästa av domare. Yani, vissa är troende och vissa är inte troende. Ni vägrar att tro, khalas, låt då ha tålamod och vänta tills Allah dömer mellan oss. Och då säger dessa högmodiga människor: "Qal al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanukhrijannaka ya Shu'aib walladhina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qal aw law kunna karihin." Och då säger de högmodiga stormännen bland hans folk: "Vi ska säkerligen driva bort dig Shu'aib och de som har antagit tron med dig från våran stad om ni inte återvänder till våran religion." Och då säger Shu'aib: "Även om vi skulle avsky detta." Som han alla. Så här finner vi att de högmodiga människorna i staden säger till Shu'aib, hotar muslimerna, att om ni inte återgår till våran religion, yani statydyrkan och avgudadyrkan, så kommer vi att utvisa er från våran stad. Och det här är också en form av förtryck. Att man kan inte tolerera yani de som är på sanningen och vill då kasta ut dem. Och det här hörde vi tidigare från Lots folk och så vidare. Och det här repeteras ofta i Koranen. Och det var också samma sak som hände med profeten Muhammad a.s. Han var ju tvungen att lämna Mekka. Så de hotar då med att om ni inte återgår till våran religion så kommer vi att kasta ut det. Och här är en fajda som är viktig att känna till. De säger till Shu'aib, om ni inte återgår till våran religion, betyder det att Shu'aib innan han blev profet var på deras religion och dyrkade statyer, att han var en politist? Nej, det var inte fallet. Ingen profet har dyrkat statyer någonsin. Utan vad som här menas är att han representerar de troende som är med honom. De konverterade till islam, de dyrkade innan statyer och han talar för dem. För han var en av de vältaligaste av profeter. Så han säger då att vi ska inte återvända till er religion. Yani, så att han försvarar och för då deras talan. Det är det som här menas med den här versen. Och då säger han också, yani förundrad, ska ni tvinga oss att återgå till den här falska religionen trots att vi hatar den? Yani, vi ogillar det här. Vi hatar avgudadyrkan, det är så fel det kan bli. Yani, ofrivilligt ska vi gå tillbaka till den här religionen. Är det det ni säger? Det är så ologiskt det kan bli, subhanallah. Och då säger Nam, för då, om vi gör det, då har vi subhanallah ljugit om Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger här Shu'aib, قَدْ افْتَرَيْنَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Och vi skulle ju ljuga om Allah om vi återvände till eran religion efter det att Allah räddat oss från den. Och vi skulle aldrig återvända till den om inte Allah, våran Herre, så vill. Och våran Herre omsluter allt med sin kunskap. Så här säger då Shu'aib till människorna att yani, vi skulle hitta på en enorm lugn om Allah om vi återvände till eran religion efter det att Allah har räddat oss. Vad är lugnen här? Lugnen är att Allah subhanahu wa ta'ala räddade dem från avgudadyrkan, från statydyrkan, från att göra kyrk som är det största brottet som finns, det största felet och orättvisan som finns på jorden. Till sanningen, vilket är monoteismen, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätta någonting vid hans sida, inte tro på några falska gudar, inte påhittade gudar, dyrka solen, månen, statyer eller naturen, nej. Vi dyrkar den enda sanna guden som kan gynna eller skada. Den enda som har makten att ge liv, att ta liv, att gynna eller skada. Han är den enda som förtjänar att dyrkas. Det här är vårt kall. Det här är det vi säger till er. Det här är sanningen. Ska vi då gå tillbaka till att dyrka statyer? Då är vi de största lögnarna. Yani, genom att dyrka dessa statyer som inte kan gynna, inte kan skada, inte kan göra någonting, inte ens kan skydda sig själva. Yani, vilken lögn är större än denna lögn? Så han säger då detta, dessa väldigt starka ord. Och han säger också efter att Allah har räddat oss från eran religion, subhanallah. Och det här är en väldigt viktig sak. Att blir man vägledd till islam så är man räddad. Inte bara att du är vägledd, du är räddad från falskhet, från mörkret, från att vara levande död till att bli en person som är levande med en levande själ. Som går i ljuset, som njuter av livet, som vet meningen med livet. Som inte tillber och åkallar någon som varken kan gynna eller skada vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Som har svaret på livets alla frågor. Alhamdulillah, det är en räddning att vara vägledd till islam. Se det som det. Och då så säger han till människorna att vi skulle aldrig återvända till den här religionen om det inte är så att det här är någonting som Allah vill. Och här är också väldigt viktigt att Shu'aib säger inte att det här ligger i min hand, i våra händer, vägledningen, att vara på sanningen. Nej, det ligger i Allahs hand. Allah är den som vägleder. Allah är den som håller oss stabila. Allah är den som gav oss islam och Allah är också den som kan ta islam från oss. Och så är det. Man ska inte förlita sig på sig själv som folk säger, utan man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten alaihissalam sa, att det finns ingen människa förutom att hans hjärta är mellan två av Allahs fingrar. Den han vill gör han stabil och den han vill vilseleder han. Och det var därför han brukade säga denna dua mest av allt. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, du som stärker våra hjärtan, eller du som vänder hjärtan, stärk våra hjärtan på din religion. Stärk våra hjärtan på din lydnad. För Allah är den som vägleder. Så att man inte förlitar sig på sig själv utan alltid ni tillskriver vägledning till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger Shu'aib, Rabbana وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Att våran Herre omsluter allt med sin kunskap. Och till Allah sätter vi våran lit, tillit. Vår Herre döm mellan oss och vårat folk med sanningen. Du är den bästa av skiljedomare. Yani, att vi förlitar oss på Allah. Han säger här då att Allah har kunskap om allting och vi förlitar oss på Allah. Muslimer ska alltid förlita sig på Allah. رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ. Han gör här dua att Allah ska öppna. Iftah. Och vissa lärare säger att det är ett av Allahs namn. Al-Fattah. En iftah. Allah öppnar för oss. Och Imam Sa'di nämner att Al-Fattah, när det kommer till Allahs egenskaper, är av två kategorier. Ett, att Allah öppnar för dig när det kommer till kunskap och vägledning. Allah öppnar för dig förståelsen. Och därför är det en väldigt passande dua att säga. Att säga Allahumma iftah alayhi fil ilm. Allahumma iftah alayhi fil fahm och så vidare. Allah öppnar för mig förståelse. Allah öppnar för mig kunskap. Allah öppnar för mig att memorera Koranen. Och den andra kategorin av al-fath är den här segern och belöningen. Att man gärna får goda resultat. Att Allah skickar seger och goda resultat till de troende. Och sen så säger då de stora högmodiga männen här: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. De högmodiga, trotsande männen av position i staden säger då: om ni följer Shu'aib så kommer ni att bli förlorare. Yani, följer ni Shu'aib, är ni fortfarande muslimer och inte följer oss och lämnar islam, så kommer ni att förlora i slutändan. فَأَخَذَتْهُمُ رَجْفَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Och då greps de av jordskalvet och låg morgonen framstupa i sina hem. Yani, de låg på morgonen, yani döda i sina hem. Yani, Allah Azza wa Jal straffade de här människorna med ett enormt jordskalv som gjorde att de låg döda på framstupa på sina ansikten på morgonen. Och sen säger Allah: alladhina kadhabu shu'ayban ka'an lam yaghnaw fiha alladhina kadhabu shu'ayban kanu humul khasirin. Det var de som vägrade att tro Shu'aib, det var som att de som vägrade att tro på Shu'aib aldrig hade levt där. Det var de som vägrade tro på Shu'aib som blev de sanna förlorarna. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att efter straffet så var det som att ingen hade levt på den här platsen. Genom de blev helt utplånade, borta, subhanallah. Som att ingen hade levt där, ingen hade ätit där eller någonting. De var helt borta, försvunna. Och sen så säger då han att det var de som blev förlorarna. Det var de som blev de sanna förlorarna. Innan så sa de att om ni följer Shu'aib är ni förlorare. Allah räddade Shu'aib och de troende. Och det var de som blev de sanna förlorarna. Och det här, bröder och systrar, är vad som repeteras genom hela historien. Det här är Allahs sunna. Att den som följer sanningen är en vinnare. Hur svårt han än har det i detta liv. Är du en mu'min, är du en muwahhid, en person av tawhid, en troende vid Allah subhanahu wa ta'ala på hans sanna religion, är du en vinnare. Du kommer att få al-fawz al-adim. Är du en förnekare, det spelar ingen roll vilken form av förnekelse, ateism eller månggudadyrkan eller vad det än må vara för någonting, så är du i slutändan en förlorare. Även om du skulle vara den så kallat lyckligaste människan på denna jord, så är du i slutet en sann förlorare. För vilken förlust är större än att förlora sin plats i paradiset, att förlora Allahs välbehag, att få brinna i helvetet ensam i all evighet, långt borta från alla de han älskar, i ständig och evig förbannelse. Må Allah skydda oss. Amin. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att Shu'aib säger: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتْ. Och Shu'aib vände sig bort från folket och sa: mitt folk, jag har nu framfört min herres alla budskap till er. Och jag ville er bara väl. وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. Så hur ska jag tycka synd om ett otroget folk? När de hade utplånats, de var borta, så vänder han sig så som Saleh gjorde mot folket och säger då dessa ord: att jag gav er budskapet. Och samma sak där, Allah låter folket höra vad han säger. Jag gav er budskapet, jag förmedlade, jag ville er väl på alla möjliga sätt. Men ni ogillade sanningen, så hur ska jag tycka synd om er? Det finns inte, det här är det ni förtjänar. Det här är det straffet ni förtjänar, det straffet ni själva valde. Så jag kommer inte att tycka synd om er. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ska ta två verser till bara. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Att vi har inte sänt en profet till någon stad utan att låta deras förnekande invånare utstå motgångar och lidande för att de ska ödmjuka sig. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ سَيِّئَةِ الْحَسَنَةِ. Och därefter lät vi det onda följas av det goda. Hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra. Tills det goda förökades. Och de säger våra förfäder drabbades ju också av lidande till följd av välgång. Varpå vi straffade folket plötsligt utan att de märkte vad som väntade. Fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Naam. Så här talar Allah subhanahu wa ta'ala generellt om hur han prövat mänskligheten. Att han prövade människorna bi al-ba'sa wa ad-darra. Och al-ba'sa, Ibn Kathir säger, det är de motgångar som drabbar personen i kroppen. Yani fysiska motgångar som sjukdomar och liknande. Wa ad-darra är de motgångar som drabbar personen i dess omgivning som fattigdom och liknande. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. För att de kanske ska ödmjuka sig. Subhanallah. Och det här är också en väldigt viktig sak. Allah subhanahu wa ta'ala straffar folk. Han skickar yani, motgångar på folk. Det kan vara hungersnöd. Det kan vara olika former av epidemier. Sjukdomar som vi nu lever. Bland det kan vara det som nu kallas för den här naturkatastrofer och liknande. Allt är i slutändan från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är straff från Allah för att vi ska ödmjuka oss. Och Allah har ju sagt i Koranen: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Att vad för katastrof, motgång som än drabbar er, så är det en konsekvens av era gärningar, yani era synder, subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Sajda att vi lät dem smaka på det mindre straffet innan det större straffet. Ja. Min al-adhab al-adna dun al-adhab al-akbar la'allahum, kanske de kommer att vända sig tillbaka. Så att när man märker, du också som individ, sitter inte bara och säger det här eller de andra, nej. Du som individ, du har motgångar i ditt liv. Alla prövar oss med gott och ont. Men rannsaka också dig själv. Kanske de här motgångarna, kanske de här sjukdomarna, kanske det som händer är på grund av synder du har gjort. Och det är jätteviktigt. Det är lätt att peka finger på andra. Men rannsaka alltid dig själv. Tänk, det här kanske är någonting som jag har gjort. Be Allah om förlåtelse. Gör toba för dina synder dagligen. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah skulle inte straffa folket om de bad om förlåtelse. Det är när de är högmodiga, de syndar, de trotsar, som straffet kommer. Men när de ödmjukar sig, erkänner sina brister, sina fel och ber Allah om förlåtelse, bättrar sitt tillstånd, avlägsnas straffen. Det finns ingen orsak att straffa dem då. Så gör ständigt tauba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter att efter dessa motgångar så lät vi dem smaka välstånd. Det kom goda tider. Efter svåra tider, khalas, låt dem då prövas med goda tider. Med massvis överflöd av pengar, familj, barn, fint väder, rikligt med regn, boskap, rikedomar och liknande. Tills det ökade. Tills det blev jättemycket. Subhanallah. Yani, alla prövar här folk med två saker. Med motgångar och med goda tider. Svåra tider, goda tider. Okej, okay, vill ni inte tro i svåra tider? Låt oss testa er i goda tider. Om ni kommer att tänka, mashallah, Allah gav oss gåvor, låt oss nu tacka Allah och dyrka Allah. Men det här funkade ju ännu sämre. Det här är, då säger folket vad? Som Allah här nämner. Men våra förfäder, de som levde innan oss, prövades också med gott och ont. De hade svåra tider, goda tider. Ja, det här är naturligt. Det här är inte ett test från Allah. Det här är någonting som sker naturligt hela tiden. Det är också en sak som tyvärr folk säger idag. Folk säger att det här är tillskrivs naturen, global uppvärmning och det ena och det andra. Nej, det kan vara att jorden värms upp, vi förstör jorden och så vidare. Men att det är Allahs straff finns inte med alls i deras ekvation. Så att allt som händer på jorden är på grund av våra egna synder. Så att de säger då, det här har ju hänt tidigare. Svåra tider, bra tider och så vidare. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala فَأَخَذَتْهُمْ att straffet kommer då plötsligt. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ Och vi tog dem eller straffade dem plötsligt utan att de märkte, utan att de förstod. Och här börjar en sista fa'ida som Ibn Kathir nämner. Att de här icke-troende förstår sig inte på att det här är prövningar. Att det är välstånd, det är rikedom i landet, ekonomin går toppen, livet går toppen. De förstår inte att det här är en prövning. Och de förstår inte heller att motgångar är en prövning. Subhanallah. Till straffet kommer plötsligt. Till skillnad från de troende. De som tackar Allah i goda tider. Och de som är tålmodiga i svåra tider. Som det berättas i Bukhari Muslim. Att profeten a.s.w. sa. Ajaban lil mu'min. Jag förundras över den troendes tillstånd. Vad Allah än bestämmer för honom så är det bättre för honom i slutändan. Om han drabbas av en motgång är han tålmodig, vilket är bättre för honom. Och om han drabbas av någonting gott är han tacksam, vilket är bättre för honom. Och så sa han en hadith, och det här är endast för de troende. Subhanallah. Så muslimen vet att om jag har det bra, jag har hälsa, jag är stark, jag är vacker, jag har en fin familj och barn och arbete. Det är gåva från Allah. Och han säger alhamdulillah. Han är tacksam i hjärta till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är en orsak till att han ska dyrka Allah mer intensivt och bättre. Medans, om han drabbas av en motgång, sjukdomar, fattigdom och så vidare, vet han att det här också är prövning. Allah vill pröva honom i vått och torrt. I goda tider och svåra tider. Rikedom, fattigdom, hälsa och sjukdom och så vidare. Så han är tålmodig. Och det är bättre för honom. Bättre hur? När man prövas av motgångar. Och man säger alhamdulillah ala kulli hal. Man har tålamod. Man vet att det här är från Allah. Du förlåts för dina synder. Allah suddar bort synder med motgångar. Allah höjer dina nivåer i paradiset. Mashallah. Så att det finns mycket, mycket gott i dessa prövningar. Så hur du än lever, broder och syster, då har det bra, då har det svårt. Och livet är alltid mellan dessa två, som de lärde har sagt. Alla prövar oss med gott och ont. Så goda tider, tacksamhet. Svåra tider, tålamod. Och båda är bättre för dig i slutändan. Subhanallah. Vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Bi'idhnillahi ta'ala. Förutom om det är Eid på söndag, då kommer vi inte ha någon lektion. Bi'idhnillahi ta'ala, men vi fortsätter efter det inshallah ta'ala som vanligt. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och om ni har frågor, ska vi se om det finns någon tid kvar på Instagram. Ja, om ni har frågor kan ni skicka dem. Glöm inte att ikväll kan vara Laylatul Qadr, natten till den 29. Så att det finns fortfarande en chans att ikväll är Laylatul Qadr. Så passa på att göra lite salah, dua, dhikr. Kan ni alla den duan som man ska säga? Ya muqallib al-qulub, eller Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anna. Hoppas att ni alla kan den duan. Annars finns den ju liksom att ladda ner eller lära sig inshallah ta'ala. Jazakumullah khairan.